väldigt trevligt att du ville prata med oss igen.
Var ju ett tag sedan. Hur länge sedan var det nu?
Det var, om jag inte missminner mig, så var det ju förra året i alla fall.
Ja, så jag, sommaren.
Ja, det var det väl, eller? När släppte vi det sista avsnittet med dig då? Det kan vi faktiskt kolla upp, kanske till och med. Mm. Det, för det var ju en...
Den sista var väl du ensam? Ja, där ja. Vi talade om en svensk tiger.
Mm.
Nej, det sista var om älskade public service.
Ja.
5 oktober 2022.
Okej, okay. Så ett år sedan.
Ja, ett år sedan. Nu är det dags igen.
Nu är det dags igen, ja.
Ja, okay. Precis. Nu är du i hetluften igen.
Är jag i hetluften?
Ja, jag tycker nästan du är i hetluften. För att det är... Dels så kanske vi ska berätta för de stackare av er som inte vet vem Aron är. Alltså, min uppfattning av dig är ju att du är komiker, författare och för detta SVT-anställd.
Ja, absolut.
Är det en rimlig sammanfattning eller hur skulle du beskriva dig själv?
Ja, men komiker och skribent tror jag.
Ja.
Ja.
Och hetluften är ju för det att vi har ju haft en... Ny är ju verkligen fel att säga. Vi har sett en ökning i konflikten i Israel-Palestina på senaste.
Och, det kan man lugnt säga.
Ja, och det som jag har blivit överraskad över... två saker har överraskat mig. Ett... att media skrev någonting positivt om Israel i flera timmar efter terrorangreppen den 7 oktober.
Mm.
Och två, att svenskar i allmänhet verkar veta så lite om konflikten.
Ja, men deras lärare och deras politiker och deras media har ju vid det här laget tillåtits presentera en rätt ensidig och platt version av konflikten. De senaste 5 decennierna ungefär, skulle man väl säga.
Vad skulle du säga att svenska allmänhet har mest fått bakfoten när det gäller konflikten?
I allmänhet? Nej, men i allmänhet tror jag nog de vet mer, hoppas i alla fall, än de jag stöter på internet och gator och torg och sådär. Och för de människorna vet ju väldigt lite, kan man säga.
Tror du svenska allmänhet vet mer om konflikten än de människor som du stöter på eller de som kritiserar dig?
Ja, för de har i alla fall inte lärt sig en massa felaktigheter.
Så pass. För de av oss, för jag har ju gått omkring och liksom pratat om det här med vänner och bekanta nu i över en månad. Och jag slås av att folk överlag inte är särskilt insatta i konflikten i Israel och Palestina. Och det som jag stöter på om och om igen är att folk inbillar sig att Palestina fanns som stat. Precis innan Israel kom och då ockuperade området.
Ja, det är ju inkorrekt till exempel. Det var ett brittiskt protektorat som kallades för Palestina. Och innan det så var det väl ottomanskt, har jag för mig, i flera hundra år. Och själva namnet Syria-Palestina är ett namn som den romerske kejsaren Hadrianus gav området efter att ha vunnit ett 100-årigt romerskt krig mot judarna. Därför att det fanns ett judiskt rike där och... de var först partners med romarna mot seleuciderna och sen satte de sig upp mot romarna, för romarna ville ha dem som lydstat efteråt, och det klarade inte vissa väldigt, väldigt religiösa judar av. Och på den tiden var judar inte så mjäkiga, så de satte igång och göra uppror, vilket de gjorde i typ 100 år, och 3 romerska kejsare. Men Hadrianus jämnade väl Jerusalem och templet med marken och upprättade en ny stad där Jerusalem hade stått. Och sen fördrev han alla som hade överlevt i ledarskapet bland judarna eller avrättade dem och sålde som slavar och sådär. Och sen döpte han om området och hoppades då att det skulle glömmas bort och att judarna skulle försvinna från jordens yta. Men vad som hände var att det blev inledningen på vad man skulle kunna kalla för den rabbinska judendomens tid. En judendom utan ett land och utan ett tempel. Och då utformade judarna istället en massa ritualer för att hålla sin kultur levande, och i de ritualerna så ingick i nästan varenda bön och varenda helgdag så ingick en längtan efter att få återvända till Israel, till Sion, till det heliga landet. Och sen på 1800-talet när en massa nationalistiska rörelser började uppstå i västvärlden, så ville judarna inte vara sämre. De hade det dessutom väldigt dåligt. I Ryssland så var det pogromer hela tiden och de var diskriminerade i samhällslivet på andra sätt i andra stater i Europa. Så då föddes tanken på att de skulle också ha en nationell rörelse, och då omvandlades den här 2000-åriga kulturella längtan till ett politiskt program om att faktiskt återvända. Det hade ju alltid bott judar i Israel, men en stor del har ju levat i diasporan, alltså utanför landet. Så judarna började återvända då till Palestina, eller ja, för det var vad området kallades för då, för att bygga ett nationalhem. Och de som bodde där kom till stor del, det fanns araber som bodde där, det fanns beduiner som bodde där, det fanns judar som bodde där. Men det kom en stor arabisk invandring ungefär samtidigt som judarna började komma. Det var för att judarnas projekt skapade arbetstillfällen. Och sen när britterna tog över så skapades ännu mer arbetstillfällen av britterna. Och det drog till sig araber från Syrien, och det drog till sig turkar och kurder och sådär. Och det är det folket som numera kallas för palestinier då. Den här blandningen av gästarbetare från början i Egypten. Så.
Och då är vi framme efter första världskriget någonstans. Alltså 20-talet.
Precis, exakt. Och det är också då som araberna börjar begå pogromer på judar. Och en av de mest kända ledarna för de här pogromerna mot judar, det här var alltså innan Israels grundande. Israel finns inte. Utan det är bara judiska samhällen som försöker överleva i öknen. Hajj Amin al-Husseini hette arabernas ledare av pogromerna. Och han ledde pogromer på 20-talet mot judar. Och sen efter ett tag så blev det så mycket ståhej runt att han dödade så mycket judar, så han var tvungen att fly till Irak. Där han också försökte göra uppror mot kolonialmakter, men samtidigt också leda pogromer mot judar, viktigt. Han satte igång en av de största pogromerna i Bagdads historia. Och det gjorde han samma vecka som han flydde landet, bara för att försäkra sig om att göra en storslagen sorti. Och då flydde han till Italien, Mussolini, och sen till Hitler i Berlin där han satt och sände radio till Mellanöstern på arabiska, fast nazistisk propaganda under hela kriget. Fransmännen tar honom efter kriget, på något sätt så lyckas han slingra sig ur det, ta sig till Egypten, där han mottas med öppna armar som en nationalhjälte av Muslimska brödraskapet och blir utnämnd till ledare för kampen mot judarna i det som ska bli Israel.
Får jag ställa en fråga här?
Ja.
Muslimska brödraskapet, vilket år är det här?
Ja, men nu är vi 46-47 ungefär.
Ja, det är precis efter kriget
alltså. Ja, precis efter kriget.
Men ja, frågan var väl egentligen, när grundades Muslimska brödraskapet?
20-talet, slutet av 20-talet, okay, kan man väl säga, har jag för mig i alla fall.
Okay. Ja, jag trodde det var bara jag som trodde det var en mycket senare.
Johan Westerholm är den riktiga experten på Muslimska brödraskapet. Ja, det finns några fler, men vill du ha en in, ring Johan Westerholm. Han kan snacka om dem tills dina öron trillar av, om du vill. Så Israel utropas och fem arabländer och Amin al-Husseinis milistrupper anfaller judarna med akt och mening att driva ut dem i havet och utplåna alla judar och den judiska staten innan den egentligen ens har fått existera. Men judarna vinner trots att de vid det laget inte har så mycket att tillgå. Utan det är mest en massa förintelseöverlevande spillror till människor. Och sen så vinner de ytterligare en massa krig. Och de är hela tiden beredda att byta erövrat land från anfallskrig mot fred och får det i Egyptens fall 1979. Så får Egypten tillbaka Sina i halvön och erbjuds att få Gaza. Något de tackar nej till. För ingen vill ha Gaza. Utom möjligtvis Hamas. Knappt ens Hamas faktiskt. De vill ju ha allt annat än Gaza. Men så 1979 blir det fred med Egypten. På grund av det så dödas Egyptens ledare av sin egen militär. Förrädare mot den arabiska saken. Och vid det här läget så är det en av Haj Amin al-Husseinis unga adepter, Yasser Arafat, egyptisk arab, studerat på universitetet i Kairo, gått med i Muslimska brödraskapet, arbetat med vapensmuggling åt just muftin då, Hitlers mufti, Haj Amin al-Husseini. Men han har en ny idé, han blir värvad av Sovjetunionen. Som alltså av KGB, och KGB de tycker att den palestinska kampen är ju vid det laget inte palestinsk, utan det är en arabisk-israelisk kamp. Det är så världen förstår kriget i Israel. Men Sovjetunionen tycker inte det här passar så bra in, för då blir det ju ett imperialistiskt islam mot en liten judisk stat. Det passar inte in i deras propaganda, så de föreslår att PLO ska egentligen styla om sig till att bli som de andra satellitstaterna och proxystaterna som Sovjet använder under kalla kriget mot väst, nämligen afrikanska staters befrielserörelser. Det är så PLO ska framställa sig. Så det är då, 1967 egentligen, när Arafat tar över, som det palestinierna blir ett riktigt folk i historisk mening. Därför att då stylar Arafat om det från att det här är inte en arabisk-israelisk fight, utan det här är en israelisk-palestinsk fight. Det är vi palestinier, naturbefolkningen som just uppstod, som har rätt till landet. Och vi slåss mot de imperialistiska judarna som är en satellit av USA. Så det passade då plötsligt in i Sovjetunionens propaganda på ett mycket bättre sätt. Och sen så stöttas då Fatah, PLO, av Sovjetunionen och svenska socialdemokrater under återstoden av kalla kriget. Och efter att Sovjetunionen faller så har svenska socialdemokrater fortsatt och dubblerat sina ansträngningar. Svensk vänster i allmänhet har även stött Hamas och sådär. Så det finns ju mycket att berätta. Men frågan var då kort om historien. Och sen så har det kommit massa fredsavtal, Osloavtalet, där terrorn aldrig upphörde från den palestinska sidan. Så israelerna sket i det. Och sen har vi Camp David, där Arafat backade ur det avtal som låg på bordet utan att komma med ett moterbjudande. Och jag är övertygad om vid det här laget att det är för att PLO och Hamas vill samma sak. Det ska inte finnas något Israel överhuvudtaget. Det ska inte bo några judar på det här landområdet överhuvudtaget, utan det ska vara ett muslimskt land, ett arabiskt land och ja, ett kalifat om man frågar Hamas i alla fall.
Och där kan man ju nämna, för folk pratar alltid om att vi måste få till en tvåstatslösning och missar att det faktiskt har legat erbjudande om tvåstatslösning på bordet åtminstone 4 gånger sist jag räknade. Det var väl dels då där 47-48, dels så var det väl Osloavtalet, Camp David, och så senast var det väl 2008 när var det Ehud Olmert som erbjöd en ganska gedigen tvåstatslösning.
Absolut, och då får man komma ihåg att palestinierna också redan har ett land som heter Jordanien.
Ja, just det, så skulle det vara tänkt som palestiniernas land.
Exakt, det skulle ingå i deras delning och har väl i princip gjort det. Man har satt dit en kungafamilj som är hashemitisk, men i princip så är det väl 70% av det man i så fall skulle kalla för palestinaraber som bor i Jordanien. Och sen, ja.
Så palestinierna kunde fly fritt in i Jordanien och bli fullvärdiga medborgare och leva ett glatt liv där?
Nej, inte alla. Det finns stora flyktingläger i Jordanien också. För de araber som inte bodde, därför att området som delades av där Israel grundades, det var mycket större. Det innefattade ju det man kallade för Transjordanien. Men ja, så De största palestinska flyktinglägren ligger ju, ja, Gaza är väl störst då, men kanske, jag vet inte. Sen har du Libanon, Syrien, Jordanien har ju också palestinska flyktingläger, stora palestinska flyktingläger.
Mm. Och så två frågor på det. Varför vill inte de andra grannländerna ta emot palestinierna och göra dem till medlemmar i sitt land? Och B, hur är det möjligt att, att det finns fler palestinska flyktingar nu än vad det fanns när Israel grundades?
Det är så att arabstaterna ville använda de flyende palestinska araberna som brickor i spelet mot Israel. Och därmed fick de aldrig bli medborgare. Och det finns fler palestinska flyktingar idag än det fanns 1948, därför att det är ett flyktingskap som går i arv. Man ärver sitt palestinska flyktingskap oavsett om man har vuxit upp hela sitt liv i Jordanien eller Libanon eller Syrien, så är man palestinsk flykting. Och om någon gulfarab gifter sig med en person från de här flyktinglägren, då får de också, om de vill, räknas som palestinsk flykting. Så de palestinska flyktingarna blir alltid fler och fler. Och FN har ju en egen flyktingmyndighet bara för palestinier. De har ju först en FN-flyktingmyndighet för de hundratals miljoner vanliga flyktingar som finns över hela världen. Och deras uppgift är att se till att flyktingar får ett nytt medborgarskap någon annanstans så fort som möjligt. Det är vad flyktingmyndigheter brukar göra, refugee commissions. Men UNRWA, alltså United Nations Relief and Works Agency, det är palestiniernas egen flyktingmyndighet inom FN. Och de repatrierar ingen alls, utan de anställer fruktansvärda mängder palestinier för att dela ut FN-bistånd till palestinska då flyktingar i de omstridda områdena Judén och Samarien och Gaza, alltså Västbanken, och överallt annars i arabvärlden där det finns den här typen av läger. Då får man de i lägret får pengarna från FN, man får pengar från EU, man får pengar från Sverige och Tyskland och USA, och Israel betalar sina egna fiender via både direkt och indirekt genom organisationer. Och sen så får de ju pengar såklart från Iran och Qatar och Ryssland, och vem vet, det kommer säcka med pengar hela tiden från alla håll och kanter. Utöver då att Hamas i alla fall försörjer sig såklart på smuggling och narkotikaförsäljning och andra typer av utpressningsbrott och sådär.
Jag tänkte på en sak, det här med att Israel bland annat betalar till UNRWA. För det hör man ju mycket, att liksom israeliska bosättare på Västbanken stjäl palestiniernas land och så vidare. Så vill bara sparka ut familjer som har bott där i generationer. Jag tyckte det var fascinerande det här med att Israel faktiskt har en slags fond där palestinier som menar att de ägde mark och har blivit av med det kan då söka om ersättning.
Ja, så är det. Är det någon någonsin som har gjort det?
Jag tror inte jag någonsin har hört talas om det i någon konflikt någonstans i hela världen, att en så kallad ockupationsmakt då erbjuder dem de ockuperat land ifrån monetär ersättning som ersättning för det de ska ha förlorat.
Ja, men det är väl ingen som har sökt pengar från den fonden någonsin heller.
Nej, eller var det var väl några enstaka som hade sökt, men som jag har förstått så var det, de har ju då i många, sen den här marken, det handlar om ett gäng hus, land och så vidare, där israeler köpte mark av britterna och palestinier köpte mark av britter och så vidare, och så vidare innan Israel grundades.
Mm-hmm.
Och i de olika övertagandena då så upprättade Israel en fond där alla som kunde uppvisa att de hade ägarskap, alltså ett brev helt enkelt, och att de har köpt den här marken av någon tidigare,
ja,
skulle då få antingen tillbaka marken eller monetär kompensation för det här. Och Israel har, alltså så långt så är det kanske ett par hundra palestinier som har sökt om pengar, och det har delats ut ungefär 10 miljoner shekel ur den här fonden.
Ja, just så.
Ja. Mm. Och grunden till att inte fler har sökt då är för att palestinska myndigheter har sagt att ni får inte söka pengar från den här fonden. Det är inte tillåtet för palestinier att göra det.
Mm.
Och det handlar framförallt om hus då på Västbanken. Och också då, det var ju en del judiska familjer, bosättare som hade köpt mark och bott där och sen blivit utsparkade i olika pogromer. Och så kunde då uppvisa ägarskap. Och nu är vi framme på liksom 60, 70, 80-talet. Och kunde ju liksom visa att nej, men vi ägde det här landet innan vi blev utsparkade på 20-talet. Och då fick de tillbaka det. Och de palestinier som bodde i de här husen fick då erbjudande om att antingen så flyttar ni eller så får ni betala hyra. För att ni äger faktiskt inte huset ni bor i. Mm. Det här är den riktiga ägaren.
Ja.
Och ägarna fick då välja om de ville erbjuda att liksom ta emot hyra eller liksom om de ville flytta tillbaka till sitt eget hus. Och det var flera palestinska familjer då som fick erbjudandet om att betala hyra men vägrade. Mm. Och bodde kvar i ungefär 20 år innan israeliska myndigheter.
Ja, men det här gjorde jag ett avsnitt om, det kommer jag ihåg. Absolut. Ja, så var det. Men det är många lögner om Israel som florerar för tillfället kan man säga. Hur är det i Norge? Norge är ju också väldigt pro-palestinskt.
Ja, så kan man enkelt sammanfatta det. En sak som till exempel som chockade mig var att jag läste idag i Aftonposten att en del skolor nu tänker bojkotta Kristallnattmarkeringen för att man vill inte ta ställning i Israel-Palestina-konflikten.
Ja.
Och till exempel så har den judiska menigheten i Oslo nu gått ut och sagt att man tänker inte delta i den fackeltåget för att markera Kristallnatten. För att förra året så kapades den markeringen där man diskuterade alla former av orättfärdighet, bland annat då palestiniers. Så att det viftades med en massa palestinska flaggor under Kristallnattmarkeringen och man pratade om liksom homosexuella som har det jobbigt i USA och man pratade om allt möjligt annat. Så det blev liksom en allmän marsch för allmän världsfred istället. Så nu har den judiska menigheten bestämt sig för att nej, då har de en egen markering vid synagogan istället.
Ja, men det låter väl alldeles utmärkt.
Ja.
Och det är väl på den vägen det är i de flesta europeiska länder med andra ord.
De flesta sociala medier här i Norge verkar vara väldigt pro-Palestina.
Ja. Mm.
De, nästan alla. Det är så det är. Och på universitetet så är det väl väldigt, väldigt pro-Palestina, verkar det som i alla fall.
Ja.
Jag är inte jätteaktiv just där, men man ser ändå det som pågår på alla de norska forum jag sitter och besöker.
Så på Rysslands, Irans och Kinas sida, det är där de vill befinna sig.
Precis.
Med de värsta mördarna sedan andra världskriget, okej.
Okay. Mm. Ja, just
det var ett intressant ställningstagande från vårt kära grannland, måste jag säga.
Ja, jag skulle säga att det har varit mindre allmänt pro-palestinskt firande i gatorna om man jämför med Sverige. Men det kan väl kanske ha att göra med hur liksom befolkningsstatistiken ser ut i stort med demografi och så vidare. Det har ju varit givetvis en massa pro-palestinska demonstrationer, men jag har inte uppfattningen att det har liksom firats på samma nivå som i Sverige.
Nej.
I alla fall.
Nej, det tror inte jag heller. Det här har varit ja, men inte nytt, men typ nytt för Sverige faktiskt. Det är på en ny nivå. Det kan mer beskrivas som någon sorts antisemitiska hatmöten mot Israel än vad man kan beskriva det som demonstrationer för Palestina. De säger att det är för Palestina, men det verkar mest gå ut på att hata Israel. Faktiskt.
Jag tror det är det som har chockat mig mest med den här, för jag är inte alls överraskad över att liksom det är demonstrationer för Palestina och så vidare eller mot Israel normalt sett. För att det ser liksom jättehemskt ut varje gång som Israel bombar Gaza. Och ett par raketer tycker folk inte verkar vara nog, men den här gången så har vi ju ändå Hamas egna producerade videos när de mördar män, kvinnor och barn i väldigt brottmål och på väldigt groteska sätt.
Ja, men de flesta har inte sett de här videorna. De har inte gått på nyheterna och de har inte liksom haft så mycket bilder från dem i tidningarna. Och...
Nej, men det var ju en del ändå från den här utomhusfestivalen. Ja. Och lite kidnappningsvideos och sånt, i alla fall i norska medier. Och bara
Var det?
Ja, det var det faktiskt. Och bara det gör ju att man borde tänka att det är osmakligt att gå ut och fira det på gator och torg.
Men det hände i Norge också, va?
Ja, Det gjorde vi. Inte lika öppet som i Sverige, utan det var mer att man viftade med väldigt små flaggor istället. Det var inte att man åkte bilkaravan genom städerna och sjöng och hejade.
Nej.
Efter någon slags fotbollsmatch.
Men den generella retoriken från den norska regeringen har ju varit väldigt lugn, tycker jag i alla fall. Mm. De har inte sagt någonting om det här överhuvudtaget. Det är ju i sig ett ställningstagande så att inte göra det. Men de har, alltså, det är ju Arbetarpartiet som är igång nu. Och det verkar ju som de har lite mindre den här knivskarpa skärningen som finns i Sverige i alla fall. Mellan Israel och Palestina, mellan höger- och vänsterbrocket här i Norge.
Mm.
Det verkar så i alla fall. Det lilla jag ser.
Ja, det verkar som att väldigt många var väldigt försiktiga med att man var ute och faktiskt fördömde liksom Hamas agerande i alla fall från norska medier till slut. Men samtidigt så passar man på såklart att fördöma det Israel gör på Gaza.
Mm, mm.
Men man var lite försiktigare än vad jag är van vid i sina uttalanden.
Hmm. Ja, det är kanske ett steg framåt, vem vet. Jag tror inte det gör någon skillnad för Israel. De vet ju vid det här laget, alla Israel vet att det här kan de inte leva med helt enkelt. Nej, och ska inte behöva tvingas leva med. Så Hamas måste utplånas till sista man.
Ja, och det är ett par saker som jag har tänkt på där. Dels varför medias rapportering, och jag antar att det är samma grund för media i Norge som i Sverige, varför är så media så otroligt ensidigt på en terrororganisations sida? Alltså jag förstår att man rapporterar om otäckheter som händer inne på Gaza, men att det är ingen som försöker sätta det här i ett historiskt perspektiv eller jämföra Israels operation på Gaza nu med hur till exempel Ryssland hanterade Tjetjenien.
I Norges fall så är det ju bara antisemitism. Därför att andra västländer, de måste hålla sig väl med arabländerna för de har olja. Men Norge har ju egen olja. Så ja, Norge har verkligen ingen ursäkt. Utan de gillar inte judar.
Ja, så pass. Ja, det var en ganska bra förklaring. Och Sverige är då att man helt enkelt är i beroendeställning av arabländerna. Och de bestämmer och dikterar svensk media.
Dels det. Och sen är det ju också så att Sverige gillar inte generellt judar. Vänstern i Sverige gillar verkligen inte judar. Det har de inte gjort någonsin. Det har jag till och med skrivit en bok om som jag åtalades för. Den om de svenska socialdemokraternas samarbete med islamisterna. Olof Palme var ju den första västerländske statschef som i rollen av statschef träffade Yasser Arafat och tog in honom från terroristkylan där han var ute till värmen i väst. Och det här hände redan 1974 i Alger. Så det här har ju pågått väldigt länge att vänstern har... många tänker att... Jag ser många analytiker över hela världen nu som skyller på woke. Och att woke är det som har gjort att antisemitismen smugit sig in i vänstern. Men det är inte sant. Vänstern har ju polat med islamister sedan mitten av 60-talet. Och det är ju för att den europeiska vänstern och den amerikanska vänstern till stor del i alla fall är landsförrädare och förrädare av de västliga idealen och ville sälja ut oss till Sovjet och till den globala södern. Och ja, en femte kolonn helt enkelt. Och nu syns det ju tydligt på västerlandets gator och torg den här socialist-islamistiska alliansen. Och min bok handlade om den alliansen och hur den kommer sig, och det är ju för att båda de här rörelserna, både islamisterna i Palestinarörelserna och de svenska socialdemokraterna samarbetade ju med nazisterna under kriget. Sossarna samarbetade ju till och med nazisterna innan kriget. Så ja.
Jag trodde ju att, var inte Göran Greider ute häromdagen och sa att han var så trött på att Hamas kallades för vänster och menade att de är högerextremister?
Jo, och sen så dök han upp på en av de här demonstrationerna där man bara hatar Israel. Och om man är på en demonstration där folket i demonstrationen hatar det land som just har blivit anfallit på det grövsta sätt, då måste man ju fatta att man inte demonstrerar för något utan mot något. Och det man demonstrerar mot är Israel, vilket innebär att man per definition befinner sig på samma sida som Hamas.
Men hur får vänstern ihop att Hamas skulle vara högerextremister?
Det vet jag inte riktigt. Judith Butler och Noam Chomsky har helt rätt när de säger att Hamas och PLO tillhör, och Iran tillhör, den internationella vänstern. Det är ju så, därför att islamismen som den ser ut idag, jihadismen, alltså den våldsamma islamismen, den är ju väldigt mycket marxism.
Kollektivism.
Ja, absolut kollektivism. Det är någonting nästan hedniskt över den. Den påstår sig vara monoteistisk, men jag tror att den ligger rätt fjärran islam bara för 100 år sedan liksom. Det går väl i perioder i och för sig, men det våra islamister av idag, det är ju något helt nytt. Det finns ju Hegel och det finns Marx och det finns Lenin och det finns Haji Amin al-Husseini och det finns Frans Fanon och det finns Hitler. Mein Kampf är ju en bästsäljare över hela arabvärlden, liksom Sions vises protokoll. I övrigt så läses det inte så mycket böcker, men de böckerna har de i alla fall läst.
Ja, det är ju fint att de har läst något.
Ja, och det och Koranen. Och sen så säger deras imamer att i Koranen så står det ju att ni ska döda judar. Och att Mohammed gjorde det i Khaybar. Så det är lika bra att vi fortsätter med det, hörni. Och det gör de.
Och det är kanske någonting man måste lägga till om Hamas också. Att Hamas faktiskt har i sin charter att det är verkligen inte snack om någon tvåstatslösning i horisonten om man läser deras stadgar.
Så är det. Absolut.
Jag tror folk missförstår det här, för att de ser Hamas som en liksom motståndsrörelse på liklinje med kanske IRA. Att de bara är frihetskämpar. Men
okej, okay, det är inte riktigt så jag ser IRA. Men Hamas är ju en islamistisk rörelse. De var egentligen från början en motvikt mot de socialistiska palestinarörelserna som PLO. Men grejen är den att det enda de här rörelserna kan komma överens om, det är att de hatar judar, Israel måste försvinna från kartan och i det Palestina som där ska stå får inga judar bo.
Någonsin.
Nej, så är det. Och på Gaza bor inga judar, Israel drog sig ur 2005. På Västbanken har ju PA då, ska ha i alla fall kontroll på sin egen befolkning, men det kom ju fram också under den här massaken den 7:e. Att PAs så kallade väpnade gren, Al-Aqsa-martyrernas brigader, de deltog ju också i de här massakrerna och filmade videos på när de stampade på civila israelers huvuden och skröt om att de var med i massakern. Och sen dess har ju inte PLO kunnat fördöma heller dådet, och bara senast idag så utsattes ju, enligt uppgift i alla fall och en video jag såg på Twitter, Abbas för ett mordförsök av sina egna. Hans befolkning på Västbanken vill ju förklara krig. De vill ju gå med Hamas i det här. Liksom.
Ja, det var väl någon opinionsundersökning för några år sedan som visade att mer än hälften, det var väl uppåt 70-80% som skulle ha röstat på Hamas om det hade varit val idag på Västbanken.
Ja, och alla opinionsundersökningar från de omstridda områdena Västbanken och Gazaremsan visar att de hatar judar nästan mer än de vill något annat i livet. Så är det.
Men svensk media då? Finns det inga journalister som har någon slags integritet kvar som kan se att liksom det är ett problem att man har en terrororganisation som har liksom på kartan att man ska utplåna den ena nationen?
Men har du sett Fatahs flagga någon gång? Den är gul och sen så är det två händer och i varje hand så är det en kalashnikov. Och i korset här nere mellan händerna så är det en handgranat. Om svenska socialdemokraterna brukar skryta och de är stolta över att Fatah är deras systerparti. Ja, men om ditt systerpartis flagga har två, inte bara en, utan två kalashnikovs på flaggan och en handgranat. Vad är det som får dig att tro att det här är en rörelse som söker fred?
Ja, nej.
Det är ju ett hett tips överlag till västerlänningar att när de stödjer så här rörelser i Sydamerika eller Latinamerika, om den här gruppen har en kalashnikov på sin flagga, då är det antagligen så att de inte är trevliga människor. Det är liksom inte en... Va?
Ja,
nej, nej, nej.
Nej, bara, men om det är Kalashnikov så är det inte bara att de inte är trevliga människor. De är antagligen för socialism också.
Ja, absolut. Absolut. Så är det ju. Ja, men Hamas ja, var väl... Men det finns ju en del marxism och leninism och sånt där i Hamas filosofi också, ska ni veta. Ja, det är överlag otrevliga människor. Avskum faktiskt. Och men Israels kalkyl har varit att de kan stå ut att bo bredvid det här ständiga säkerhetshotet, att ta en och annan missilattack, att ta en och annan knivhuggning, skjutning eller vehicular homicide, alltså att man kör ihjäl någon med bil eller lastbil eller vad det nu kan vara, eller bussbombningar. De kan ta det då och då, hellre än krig. Men efter den 7 oktober så förändrades den matematiken. Alltså, ni måste ju förstå, jag är ingen Likud-kille överlag. Jag tyckte om i och för sig Menachem Begin, men jag vet inte hur jag känner för Netanyahu riktigt. Säkerhetsmässigt så har han ju uppenbarligen misslyckats. Men ni får komma ihåg att Netanyahu anses ju ha varit en hardliner i Israel.
Ja, visst.
Ja, om hans säkerhetspolitik då är för mjuk mot araberna, då är det ju så att även den mest hardliniga har haft fel.
Kunde man inte ha förutspått det här då? Alltså Israel har väl gjort sitt bästa?
Jag har ju sett en massa konspirationsteorier om att det är egentligen Israel som har låtit det hända. Men vad Hamas gjorde var helt enkelt rätt enkelt. De byggde fasta telefoner i de här tunnlarna. Och det är på så sätt de har kunnat kommunicera med varandra genom fast telefoni, alltså gamla landlinor som de har lagt själva.
Ja, just. Så är det stort sett burktelefoner då?
Va?
Ungefär som burktelefoner som man höll på med när man var barn.
Ja, precis. Men det räckte tydligen för att lura säkerhetsapparaten under de 2 år planeringen för det här fruktansvärda brottet tog. Och ja, Netanyahu kanske borde ha förutsett att något sånt här skulle hända. Jag tycker det, personligen. Men jag har ju också ansetts vara en hök.
Ja, och det, apropå det, så är ju en intressant fråga som många ställer, som jag har ställt mig själv också. Vad förväntades Israel göra egentligen? För omvärlden verkar ju nu, särskilt i Sverige men också Norge och runt om i världen, så förväntas ju Israel nu gå med på vapenstillestånd.
Mm.
Jag känner det som lite orimligt.
Det är helt orimligt. Israel gör helt rätt på att säga att det blir ingen vapenvila överhuvudtaget förrän alla gisslan ovillkorligt överlämnas. Att ta gisslan är ett krigsbrott nämligen. Det är artikel 34 i Genèvekonventionen. Att ta gisslan är förbjudet, punkt. Det är hela paragrafen.
Ja, det borde ju vara ganska svart på vitt. Varför har västländsk media så svårt för att acceptera det som ett argument?
Därför att de är antisemiter. Det finns ingen, alltså det här är en märklig, det är en märklig, helt onödig fråga. Alltså, de är sjuka i huvudet. Därför att det finns en god anledning till varför man inte får ta gisslan, varför det räknas som krigsbrott. Precis som det finns god anledning till varför man inte får gömma sin militärbas på ett sjukhus eller gömma sig i ambulanser. Och det är för att om man uppmuntrade det här beteendet, belönade det här beteendet eller till och med bara inte straffade den typen av beteende, då skulle alla arméer börja bete sig på det här sättet. Och det är en väldigt, väldigt dålig belöningsbestraffningsstruktur att ha. Så det är väldigt viktigt ur ett moraliskt perspektiv att Israel utplånar Hamas. Men det är inte bara deras rättighet till självförsvar, alltså att kunna leva i långsiktig trygg och säkerhet, vilket är Israels regerings ansvar. Det är staten Israels ansvar gentemot sina medborgare. Så det är inte bara en rätt till självförsvar. De har en moralisk skyldighet när man bor bredvid en rörelse som Hamas. Därför att Hamas attackerade civila. Det är mer uttalade målet att det skulle vara civila. Begick våldtäkter, tortyr, kidnappade barn, torterade familjer till döds. det är krigsbrott. De skjuter sina missiler från civila områden. Det är krigsbrott. De skjuter sina missiler mot civila områden. Det är krigsbrott. Alla som ropar på vapenvila nu, och de som ropar på vapenvila, det är Hamas. Det är PLO som deltog i massakrerna. Det är Hezbollah i Iran. Nej, det är Hezbollah i Libanon. Det är Iran som ropar. Det är Kina vill ha vapenvila. Det här är de som vill ha vapenvila, och de vill ha vapenvila därför att de vet att en vapenvila är automatiskt en seger för Hamas. Då har Hamas kommit undan med det de ville göra.
Jag tror du glömde en viktig spelare där. Ja. Antony Blinken till och med ville ha sin vapenvila. Det är ju USAs utrikesminister.
Så har inte jag förstått det. Jag har förstått som att han påstår att han vill ha taktiska pauser i stridandet.
Ja, okej då. Ja. Yes.
Men, och grejen är den att Israel har redan taktiska pauser. De säger till områden i Gaza, mellan de här tidpunkterna kommer vi inte att bomba, då är det fritt fram och fly.
Exakt.
Ja, så de här taktiska pauserna existerar redan. Och att Israel varnar för när de kommer bomba och när de inte kommer bomba, det är ingen annan armé på hela jorden som gör det. Ingen gör det.
Det är väldigt tyst om det, tycker jag, i västländsk media också. Till och med att Israel har utvecklat särskilda bomber som man släpper på hus för att bara knacka på taket. Som inte spränger någonting utan som bara skakar huset för att förvarna att det här huset kommer bli bombat om fem minuter.
Ja, exakt. Och det är ingen annan som beter sig så. Och de gör det därför att de vet att liksom hela världen skulle bli galen om de gjorde som till exempel USA i Afghanistan och Irak, eller som Frankrike i Mali, eller som England under andra världskriget. Det är när man bara mattbombar skiten ur ställen liksom, och struntar i hur många civila som dör så länge man vinner kriget. Så att gömma sig på sjukhus och sådär, det är brott mot artikel 19 i Genèvekonventionen. Att använda hjälpkonvojer för att smuggla ut trupper eller in materiel till sin egen krigsinsats, eller att stjäla hjälpsändningar från civilbefolkningen, sin egen civilbefolkning alltså, är krigsbrott. Att använda mänskliga sköldar, regel 97, är krigsbrott. Så allt det här är krigsbrott som Hamas gör sig skyldiga till. Israel har alltså en skyldighet att utrota den här terrorenklaven som de har som granne. Därför att annars så kommer det här kanske att sprida sig. Och om de inte gör det, om de belönar Hamas beteende eller helt enkelt inte bestraffar Hamas beteende, då är det också en seger för alla andra extremister i världen som kan tänka, ah, okej, så här kan man göra, som Hamas gjorde kan man göra. Vi bara livesänder våra överträdelser och kidnappar barn, så kommer vi och gömmer oss bland civila, så kommer vi att klara oss. Så de kommer inspirera till andra terrorbrott på andra ställen. Och det är också ett problem och en anledning till varför det är nödvändigt att utplåna varenda Hamas-medlem från jordens yta.
Egyptens roll i det här tycker jag att det pratas så lite om. För Egypten släpper ju inte in några av de som flyr till Sinaihalvön till exempel. För de kontrollerar ju fortfarande Rafah-övergången.
Ja.
Och man tror ju kanske att Egypten borde ju vara på palestiniernas sida eftersom det är muslimer på båda sidor och så vidare.
Egypten vill absolut inte ha palestinierna i Gaza, därför att palestinierna i Gaza, den överväldigande majoriteten, är jätte radikaliserade. Och de är rädda att ta de in dem i Egypten, så kommer det destabilisera hela Egypten. Precis som att palestinierna när Arafat hängde i Jordanien, så försökte han göra revolution där och störta kungahuset. Så då destabiliserade han Jordanien och ställde till med inbördeskrig. Och sen så förlorade han det och blev utkörd till Libanon. Och sen så destabiliserade PLO Libanon. Så ingen vill ha Palestina, ingen av arabländerna vill ha de här människorna. Och de vill inte ens låta dem bli medborgare i sina länder. Så det är anledningen. Och det har varit bra, det har varit praktiskt fram tills nu att använda dem mot Israel. Men det verkar ju som att Saudi har i alla fall tröttnat, egentligen, om man läser mellan raderna. Och några gulfstater, UAE bland annat, har helt enkelt tröttnat på det här med israeler och palestinier. De är oroliga för Iran. De ser det som händer i Israel som ett av Irans proxykrig i regionen. Och de gillar inte. De vill inte själva råka ut för samma sak, vilket de löper risk. Så de vill helst ha fred med Israel, tror jag. Eller i alla fall normalisering. Affärer, relationer, vägar, flyg, sånt.
Är det det som blev som la grunden till de Abraham Accords?
Precis, exakt. Och du får inte, man får komma ihåg också att så här, det kan kännas jättemörkt nu, men i alla fall Gulfstaterna var ju salafistiska tills framför bara 5 år sedan. Och nu är de faktiskt inte det på samma sätt längre, utan de vill ju reformera. Alltså från vårt perspektiv är det väl myrsteg, men för dem är det som att gå på månen. Så frågar du någon i liksom Förenade Arabemiraten vad de tycker, så tycker de nog på gatan säkert 7 av 10 att Israel har rätt. Frågar du i Syrien, Libanon, Jordanien, så är stämningen en helt annan. Och bland palestinierna är den ju kompakt. Det är klart att de har rätt, som de ser det.
Det är ju någonting som folk har liksom spekulerat i, allt ifrån att detta ska bli något slags tredje världskrig till hur liksom det här ska utvecklas i Mellanöstern. Hur ser du framtiden där? För att det är ganska uppenbart att UAE och Saudiarabien inte riktigt tycker om Iran. Och detsamma går väl för Egypten, om jag har förstått det hela riktigt. Att, och de här länderna i tillägg vill ju inte ha ett nytt krig med Israel, om det går att undvika. För de har förstått att det finns mer att tjäna på att åtminstone handla med varandra istället för att kriga med varandra. Och här har ju liksom Iran på ett sätt via Hamas spelat ett ganska starkt kort. Vad kommer hända framöver nu då i regionen?
Jag tror att det är politiskt omöjligt att säga att man vill ha fred med Israel nu i de flesta arabländer. Gatan går inte med på det. Den muslimska världen, du skulle förlora för mycket anseende. Men det är nog bara på kort sikt. Jag tror att på lite längre sikt så är man från saudiskt håll intresserad av det här normaliseringsavtalet. Man vill kunna handla militärteknik och övervakningsutrustning, om inte annat, från israelerna. Så det finns ju realpolitiska hänsyn som de vill ta också. Men jag tror faktiskt att de är mer oroliga för Iran. Från Irans sida så var det väl värt det, därför att de har ju i alla fall på kort sikt skjutit det här avtalet i sank. Så de har skjutit upp processen ytterligare ett tag. Sen så tror jag också att Iran är lite desperata. Jag tror inte Iran till exempel, de kan låta tuffa, men de ropar också på vapenvila som små fegisar. Så de är svaga, de vågar inte skicka iväg sin armé mot Israel. De behöver sin armé för att hålla koll på sin egen befolkning.
Iran gick väl ut och varnade Israel för att det skulle få konsekvenser om man gick in i Gaza. Nu har ju Israel gått in i Gaza.
Ja.
Och både Hezbollah och Iran är märkligt tysta, förutom lite raketattacker från Golanhöjden och så vidare.
Exakt. Precis, det är småtjafs liksom. Iran lät Houthi-rebellerna förklara krig mot Israel. Det är ytterligare en av deras proxys i Yemen. Jag vet inte ens om deras missiler och drönare har kapacitet att nå Israel. Det är liksom en meningslös gest. De vet att Israel inte kommer ge sig ut i krig i Yemen, för det är för långt. Så det är liksom riskfritt. Men Hezbollah håller dem tillbaka, och Hezbollah håller sig själv tillbaka, för de vill inte bli utplånade. Så förlorar Iran Hezbollah, då förlorar de ju södra Libanon och antagligen en stor del inflytande i Syrien. Jordanien kanske lyckas ta sig ur deras grepp, för just nu så är det lite svårt att veta. Jordanien är ju egentligen en typ regional allierad till Israel. De har ju också ett fredsavtal som de fick på 90-talet, har jag för mig. Det var 2004. Anywho. Men de verkar... Iran använder ju Jordanien för att smuggla in vapen och pengar och kunskap, träningspersonal till Västbanken bland annat.
Tror du att Iran känner sig hotade över hur det amerikanska politiska läget ser ut?
Det hoppas jag innerligt att de gör. Men de känner sig nog mindre hotade. Alltså, de fick ändå 6 miljarder dollar av Biden. Egentligen så skulle Hamas ha genomfört den här attacken på den judiska påsken, Pesach, i våras. Men bad Hamas skjuta upp attacken för att de ville få loss de här pengarna.
Det är ju vad det är. Men jag tänker på att det verkar ju som att Biden går mot ett svårt valår, och hans motståndare Trump var ju väldigt, väldigt hård mot Iran då, jämfört med hur Biden har varit och hur Obama var innan dem.
Ja, vi får se vad som händer. Trump har ju lovat sina väljare att avsluta kriget i Ukraina. Ukrainas krig är ju egentligen en del av samma krig. Iran och Ryssland är såta vänner. Iran tillverkar drönare åt Ryssland. Jag tror man måste försöka ta in helheten, men Iran har ju all anledning att vara nervös över Trump, det har de, absolut. Ryssland lite mindre anledning.
Det är märkligt tycker jag att det är så lätt för hela västerländsk media och politikerkår att ställa sig enhetligt bakom Ukraina, men det är helt omöjligt att vara liksom opartiska i Israel-Palestina-konflikten, trots för att Ryssland och Iran gör gemensam sak med Hamas och Palestina.
Ja, det är väldigt enkelt. Jag tror jag säger det igen. De gillar inte judar.
Mm.
Det är svårt att förstå. Men det är den absolut främsta anledningen. Sen kan man komma på grund av att man har den strategin, kan man komma på realpolitiska ursäkter om man vill. Men om man inte hade den strategin, då försvinner ofta de realpolitiska anledningarna. Till exempel Iran, de oroar sig för USA, amerikanska och israeliska militärbaser vid sin gräns. Ja, men det är ju för att de har det uttalade målet att utplåna Israel. Om de inte hade det uttalade målet att utplåna Israel, då skulle det inte ligga en massa militärbaser vid deras gräns. Så, det är just den här lilla biten som de flesta inte verkar logiskt förstå. Israel är väldigt ensamt i världen. Det är väldigt många länder som instinktivt är emot juden. Därför att det är en instinkt hos många människor. Och de människorna som har den instinkten eller som har drabbats av det antisemitiska hjärnviruset, kanske för att de bor på en plats där de är hjärntvättade från födseln, för det finns många sådana länder, de är nästan omöjliga att resonera med. De kommer alltså offra sina egna liv, de kommer offra sina barns liv, de kommer offra dina barns liv, bara det skadar judar. Och det är det som är det irrationella med antisemitism. Och sådana människor går inte att resonera med. Bortom en viss punkt så räcker ord inte till. Utan då handlar det verkligen om att överleva. Om du bor i ett land till exempel, om du själv inte är jude, men du bor i ett land som är drabbat av antisemitism, så beklagar jag verkligen. Därför att det liksom, ta arabländerna, det är utmärkta exempel. Det är miserabla diktaturer där människor lever i stor fattigdom och under mycket förtryck. Det enda utlopp deras härskare tillåter, det är stora, stora massmöten där man hatar Israel och USA. Där man ropar att judar ska mördas. Det är judens fel att ni har det så här. Det är inte mitt fel att ni har det så här. Det är inte er eget fel. Det är inte er religions fel, er kulturs fel. Att ni tror på ödet och därför aldrig tar personligt ansvar till exempel. Ske då Guds vilja. Det blir lite av en självuppfyllande profetia. Och det är så antisemitism används och har använts över stora delar av världen i tusentals år. Och det här är liksom reflexer som inte går ur de flesta människor.
Och man kan väl säga att den här senaste konflikten har på ett väldigt uppenbart sätt blottlagt antisemitismen i Skandinavien och särskilt i Sverige.
Ja, det kan man nog lugnt säga. Men jag var ju fullt medveten. Men det är många judar som har tyckt att jag är lite gnällig och en smula paranoid, som nu undrar varför jag var som jäke och inte skakade dem samtidigt som jag skrek på dem tidigare. Därför att, ja, så här har det varit hela mitt liv. Det är bara det att vi har importerat fler och fler människor från en del av världen där den här typen av antisemitiska massmöten är... det är en stor del av glädjen, som att vara med i en fotbollsklack liksom. Nu går vi och hatar judar på torget med alla i familjen och alla vänner liksom. och alla kollegor och alla är där liksom och hatar judar tillsammans. Det är ju syndabockens ritual. Det är en ritual som finns i alla mänskliga kulturer och samhällen genom alla tider på ett eller annat sätt. Men en av de äldst kvarlevande sätten är det klassiska, döda juden.
Den sista avslutande frågan är ju då, tror du det här kommer få någon konsekvens i Sverige? Kommer det bli någon upprensning i leden när det så uppenbart förekommer så mycket antisemitism så att jag inbillar mig att det inte går att blunda för länge?
Det tror jag inte. Därför att jag tror att vi är förbi den punkten. Och om man inte erkänner vid det här laget, om det är viktigare att ha en riksdagsledamot med tydliga kopplingar till Hamas kvar i partiet bara för att han kan leverera hela Rosengård i antal röster vart fjärde år, ja, då har vi ett problem där det inte finns någon utsikt till seger direkt.
Det är ju otroligt ironiskt att den mest pro-israeliska är ju våran gode, nu fick jag hjärnsläppet,
Jimmy Åkesson,
som normalt i media brukar kallas nazist.
Alltså, Sverigedemokraterna och Jimmy har ju haft rätt om väldigt, väldigt mycket, kan man säga. Sen kanske inte jag alltid håller med dem om lösningar, men när det gäller att peka på problem så är vi, tror jag, 100% överens. Och det ska också ges till Sverigedemokraterna, även om staten Israel inte erkänner det, därför att de har någon policy om att de inte samarbetar eller har kontakt med gamla nazistpartier. Så är det så att när man går igenom riksdagsmotioner från de senaste 10-15 åren, då är det Björn Söder och Kent Ekeroth och sådana namn som har ställt frågor till Margot Wallström eller Ann Linde om varför de stöttar Al-Aqsa-martyrernas brigader eller kallar Fatah för sitt systerparti trots att de begår terrordåd mot civila. Jag tror att ur i alla fall den aspekten, om inte en hel del andra aspekter också, så är Sverige och svenskarna skyldiga Sverigedemokraterna en ursäkt.
Hur känner du som svensk jude med familj om framtiden och utsikten av att bo i Sverige?
Just nu så ser det ju rätt mörkt ut, om vi ska vara helt ärliga. Därför att jag har barn och vill inte att de växer upp i ett arabland med dåligt väder. Så är det med det. Jag såg att du skrattade.
Det var ett svinbra skämt.
Tack. Det ser inte så kul ut. Men det ser inte så kul ut om man är medelsvensson heller just nu. Om vi ska vara helt ärliga.
Det är kört för alla, helt enkelt.
Ja.
Då får vi tacka så mycket för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick vara med. Hoppas jag inte pladdrade för mycket.
Du pladdrade absolut inte för mycket. Det var jättebra. Och så lycka till med din kommande turné. Och det kommer säkert någon ny bok om inte allt för lång tid. Och var kan man lyssna på dig någonstans?
Man kan lyssna på mig i det konstruktiv kritik som finns på Apple, iTunes och på YouTube och på Spotify och på Acast och på lite med andra ställen där man kan lyssna på poddar. Man kan besöka min hemsida aronflam.com. Man kan förhoppningsvis få biljetter till en turné någon gång i vår. Tills vidare så kan man köpa definitivt ljud- och e-boken av Det här är en svensk tiger. Och snart kommer man kunna köpa pappersböcker igen, det vill säga Tigerboken och Älskade Public Service. Och till och med några röda krossa socialismen-muggar som jag snart kommer skicka iväg en beställning på.
Tusen tack!
Tack så mycket, grabbar. Ha det så bra. Vi hörs om ett år.
Det gör vi.
Absolut.
Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På